och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 205. Idag är en dag som jag egentligen skulle vilja göra ett manifest mot bettingbolagen, men jag ska lyda min vän Nicks uppmaning och read the room och skita i det, för han har förmodligen rätt. Vi är på väg mot en totalt gamifierad värld och I don't really like it, men jag kan återkomma noggrannare med varför. Idag är det också en stor dag, för vi har äran att gästas av en OG som heter Stefan Jovanovic och som ska få berätta om hur det var att bli invald i Stockholm Basketbollförbunds styrelse och vad han vill göra när han nu har blivit invald. Dessutom ska vi hinna med SBLs utökning, vi ska hinna med kanske två rader eller meningar eller minuter om SBLs slutspel, SBL här alltså. Och så ska vi förstås prata NBA och kanske bli lite Luka Doncic och Kyrie Irving. Nick, hur är det med dig?
Alldeles utmärkt. Jag har hållit på och flyttat. Och det har verkligen rubbat hela min vardag. I och för sig, det är min flickvän så gör nästan allt. Jag bara skruvar lite typ. Men att flytta är svårt. Och Jag hade glömt att vi skulle spela in avsnittet. Jag bara gick in på toa, öppnade Twitter, så ser jag att det står, ja, jag har skickat invites. Jag bara, vilka jävla invites? Jag bara, just det, vi ska spela in. Jag ber om ursäkt. Efter flyttkaoset kommer jag komma tillbaka och sluta vara sådär disträ.
Alltså, din flickvän bär dig hela tiden och vi bär dig här. Du måste börja lyfta lite bättre, Nick, och inte bara bänkpress. Stefan Jovanovic, hur är det med dig?
Det är bra, tack. Jag känner igen det där med flyttandet, att det kan ta en del av ens space i skallen och att man glömmer både ett och annat. Som tur är så glömde jag inget inspelningstillfälle när jag väl flyttade, men det var väl också kanske för att jag inte var kvar där och då. Men att flytta, ja, det är påfrestande.
Alltså, jag kan säga så här, jag vet inte hur många gånger jag flyttade mellan jag var 18 och 23 typ. Och jag vet inte hur många som fick hjälpa mig att flytta, men det var lika många som jag fick hjälpa att flytta ungefär lika ofta. Så på sätt och vis så I feel you, Nick. Men Stefan, du är numera invald i Stockholm Basketbollförbunds, kanske till och med till Stockholms Basketdistriktsförbunden och sånt där. Men ja,
så är det.
Alltså distriktsorganisationen för, som sorterar då citationstecken under Svenska Basketbollförbundet. Och nu sitter du i styrelsen där. Och Stockholm är ju landets största basketdistrikt med flest utövare. Men det finns ju inte så där fantastiskt gott om elitlag. De finns på andra ställen. Men det är ju inte det som kanske du är, som är din främsta uppgift att göra någonting åt. Men jag börjar göra den reflektionen ändå.
Ja, nej. Det är det ju inte. Och jag tänker att mina ambitioner och kanske mina hjärtefrågor kan vi komma till lite längre fram. För jag tänker att det är väl ändå passande att göra någon form av redogörelse för hur mötet var och hur det kommer sig att jag faktiskt sitter i den här styrelsen. För jag var, som både du och Nick vet och kanske många där ute också som sitter och lyssnar på podden, inte en del av valberedningens förslag. Nej, utan det var ett gäng andra personer och i det här förslaget då så är det en person då som inte sitter i styrelsen, utan där det skedde en omröstning på det här årsmötet och där jag vann egentligen med minsta möjliga marginal, 11-9. Det var 21 föreningar på plats, det var 20 som röstade och med siffrorna 11-9, ni hör ju liksom, så lyckades jag knipa den där platsen. Och varför jag ens var där överhuvudtaget, det var för att jag i slutet av förra veckan fick ett samtal av Jimmy Blomqvist Larsson, ordförande Akropol, som också då av en händelse råkar vara lokalpolitiskt engagerad tillsammans med mig då här i Solna stad. Han är ordförande för Socialdemokraterna i Solna, så vi har ju liksom ganska gott samarbete, vi känner varandra ganska väl, vi sitter i samma styrelse, i samma allmännyttiga bostadsbolag, det vill säga Signalisten. Så jag och Jimmy träffar ju varandra minst en gång varje månad. Så han ringde mig, vi pratade, jag köpte hans resonemang, vi behöver inte gå in på ytterligare detaljer där. Och sen så gick jag in och kollade på årsmöteshandlingarna, för det sista man vill, och det misstänker jag också att vi kommer komma fram till längre fram, är att man ska framstå som någon form av haverist eller opportunist som bara dyker upp på ett årsmöte och liksom armbågar in sig i någon form av styrelse. Utan jag gick och kollade årsmöteshandlingarna, och på då Stockholm Baskets hemsida där alla de här dokumenten ligger uppe inför årsmötet, så är det dels liksom verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och alla de grejerna. Det är valberedningens förslag, och så finns det ett dokument då som heter information från valberedningen, tror jag att det heter. Ni behöver inte citera mig på det, men jag tror i alla fall att det här dokumentet då heter information från valberedningen. Och i det här dokumentet då så står det att en person som nu sitter i styrelsen och har ett år kvar på sitt mandat ska avgå av personliga skäl. Och under liksom det dokumentet så ligger också valberedningens förslag, och där står den här personens namn i valberedningens förslag, i och med att han då har ett år kvar. De här dokumenten är inte daterade på något sätt, så det är omöjligt för mig att veta vilket dokument som kom ut först. Hade jag kanske hängt med från allra första början, så hade jag haft koll på att okej, det här dokumentet kom då, sen kom valberedningens förslag. Men i och med att båda låg uppe så tänkte jag att båda var minst lika aktuella. Och jag menar, jag vet inte hur ni tänker, grabbar, men om ni ser att det finns ett förslag från valberedningen och sen ett ytterligare dokument då, där det ganska tydligt framgår att en person inte kommer att sitta kvar av personliga skäl, så känns det som någon form av medskick som kommer senare. Det var i alla fall så jag tolkade det. Och ni får jättegärna liksom hålla med mig eller inte göra det, men det var den initiala känslan jag fick.
Att det fanns en typ en plats ledig i styrelsen.
Ja, men precis, en vakant plats. För kollar man på stadgarna så står det också ganska tydligt att styrelsen ska bestå av en ordförande och 4-6 styrelseledamöter. Och i och med då att den här personen då inte ska fortsätta, så trodde jag att det fanns en vakant plats. Jag dyker upp på årsmötet, jag anmäler mig som gäst och tänker att okej, ja men fan, nice. Då kan jag bli nominerad på plats enligt överenskommelse. Och sen blir det inget mer med det, och jag får göra eller vara en del av någonting som jag brinner för väldigt, väldigt mycket. Men så börjar årsmötet, ena punkten efter den andra gås igenom då. Och då kommer det till slut till de här valen. Klara Lind väljs till ordförande ytterligare ett år. Och sen då ledamöten, och så läses alla namn upp. Och jag vet liksom inte vem den här personen är då som skulle ha avgått initialt av personliga skäl är. För jag har inte träffat honom vid något tillfälle. Så jag vet inte vem det är, jag vet inte hur han ser ut. Men han visar sig vara på plats, och när de här namnen läses upp så frågar ju såklart också mötesordföranden om det är nog med förslag. Och då ställer sig Jimmy upp och nominerar mig. Och presenterar mig också. Jag hade ju förberett lite talepunkter och saker jag ville ha sagt, men han presenterar mig, så jag sitter ju liksom bara där, är tyst, nervös, har en otrolig harpuls och svettas något enormt, för fan alltså, jag minns inte sist jag var så här nervös, för nu är det ju helt plötsligt ett val. Och efter presentationen då så sätter sig Jimmy igen, och jag viskar till honom så här: vi skiter i det här, för det sista jag vill, det är att det ska bli någon form av omröstning. Och ofta så utgår jag ifrån att valberedningens förslag är liksom väl genomtänkt. Och att valberedningen vågar också, eller inte vågar, utan att valberedningen står för sitt förslag. Det är väl någonstans en förutsättning. Så det är inte som att man vill ställa sig upp där och på något sätt utmana valberedningen heller. Jag tycker i alla fall inte att det är nice alla gånger. Ibland behövs det. Här och nu så var det verkligen inte läge för det. I alla fall inte för mig, kände jag där och då.
Men och alltså, jag då får jag bara bryta in lite grann? Nu låter det ju som att jag liksom på något sätt predikar för kören och pratar för en väns sak. Men helt ärligt, det är ju inte så att det ideella föreningslivet har ett stort, stort överskott på människor som vill verka i det ideella föreningslivet och vara styrelseledamöter. Och det är ju naturligtvis så att man hoppas att, och tycker och tror, jag har ingen anledning att tro något annat än att valberedningen har gjort ett genomtänkt förslag och man har undersökt saken som sig bör på alla sätt och vis. Men det är ju också faktiskt så att om man bara skulle godta valberedningens förslag varje gång det var årsmöte till styrelsen så skulle vi inte behöva ha några val. Men i en demokrati så röstar man. Det är inte valberedningen som bestämmer utan man röstar. Därför så ska man ju liksom, tycker jag att det blir fånigt att prata om som man gör ibland när man säger det här att det blev en kupp på årsmötet. Nej, det blev det inte, utan det var några som utnyttjade sin demokratiska rättighet och röstade på årsmötet och inte nödvändigtvis i så att säga likadant som valberedningen tyckte. Alltså det, valberedningen tar fram ett förslag och naturligtvis hoppas man att valberedningen har gjort ett gott jobb och tagit fram ett förslag, men om medlemmarna i den förening det gäller är av en annan åsikt så hör det till de demokratiska spelreglerna att man ska rätt att rösta för denna andra åsikt.
Så är det ju, och det är därför vi har val.
Ja.
Men i och med att narrativet ofta kan bli att man inom citationstecken kuppar in sig, så finns det ju ändå någonstans latent i bakhuvudet. Det ligger där. Man vill inte vara den personen. Så jag säger till Jimmy att så här, vi skiter i det här. Och han frågar mig, är du säker? Och där någonstans så känner jag att fan, så jag har ändå tagit mig hela vägen hit. I och för sig så är inte Alvik jättelångt ifrån vare sig mitt jobb eller min bostad. Men jag har liksom tagit mig hit. Det är tisdag kväll. Jag har gjort ett arbete innan, för jag har ju både ringt eller hört av mig till sammankallande i valberedningen, förklarat liksom min intention. Jag har ringt till andra personer i valberedningen, förklarat min intention. Jag har ringt till ett par föreningar, förklarat min intention. Och varför jag säger ett par är för att jag helt enkelt inte hann ringa till alla 70 föreningar i Stockholms basketdistrikt, utan Jag valde att prioritera de föreningarna där jag faktiskt kände människor. För då blir också den där tröskeln mycket, mycket lägre i och med att de redan känner mig. Så varför ska jag då liksom lägga ner kopiösa mängder tid på att försöka nå fram till en person som kanske inte känner mig och som kanske inte har det förtroendet för mig, som en annan person som känner mig och vet vad jag har gjort och vet vad jag är för typ av människa? Ni fattar grejen. Det där är ju egentligen inte mer än att vara lite taktisk. Men jag kände verkligen att fan, om det ändå är ett val och vi har kommit hela vägen hit, jag har blivit nominerad, folk har dykt upp på det här årsmötet, då måste jag ändå respektera deras tid, för den tiden liksom de har avsatt för att ta sig hit. Exempelvis Jonas Morin då från Huddinge som röstade på mig, han har ju tagit sig hela vägen från Trångsund, tror jag att han bor i, eller Huddinge, eller någonstans liksom där i närheten. Det är ju ändå relativt långt ifrån Alvik. Tanja från Sigtuna har också tagit sig dit för att rösta. Det är också ganska långt ifrån Alvik. Ni fattar hur jag resonerar. Det här handlar liksom inte bara om att jag ska tänka på mig själv, utan på alla de människorna som jag också är rätt säker på kommer att rösta på mig, för att de vet vem jag är och har känt mig under så pass många år. Sen så, fan, det är klart att jag inte kan banga. Ingen minns en fegis. Det spelar ingen roll. Men det var ju nervöst, för jag går ju någonstans in också med hela mitt rykte som insats. För jag har ju inte varit särskilt engagerad de senaste 7-8 åren. Det som hände liksom i Gnaget, det hände i Gnaget. Jag tycker inte att man ska leva på gamla meriter, men fan, nu är vi ändå här. Och då är det ju den här klassiska första, att man ska säga ja till förslagen. Mötesordförande kan inte urskilja vem det är som har mest stöd. Sen är det röstlapparna, kort översikt. Han kan fortfarande inte urskilja vem det är som har mest stöd. Och då blir det ju rösträkning. Och så sitter de där och räknar och jag blundar och bara tittar rakt fram och svettas och svettas och svettas. Och har den högsta pulsen. Alltså som jag har haft sen kanske första derbyt mot Djurgården i Solnahallen. Och så räknar de först Daniel Svärds röster då från Hammarby Basket, för det var honom jag ställdes emot. Och så har jag bara siffran 9 och så bara vänta, det är 21 föreningar här. Och de säger att han har 9 röster. Men fan, det kanske är några som inte röstar överhuvudtaget. Men sen då när de konstaterade att jag fick 11 röster så släppte det en hel del. Men det var fortfarande liksom, det kändes inte helt reko, för nu var det att jag ställdes mot honom och jag vill inte att han ska stå utanför heller. Så när det var en paus där efter de personliga valen, så gick jag faktiskt fram till honom, sträckte fram min hand, och även fast jag kanske inte behöver göra det, så bad jag om ursäkt. Och jag ber inte om ursäkt för att föreningarna har utnyttjat sin demokratiska rätt på ett årsmöte, utan för att det blev så här. För det var ju såklart inte min intention. Min intention var hela tiden att göra anspråk på en vakant plats, för att jag någonstans trodde att den fortfarande fanns. Sen såklart, det gäller också att vara lite självkritisk och så här. Jag kanske borde ha hört av mig till någon ytterligare och frågat vad det är som gällde. Det gjorde jag inte. Tough luck. Men nu blev det så här, och jag kände ändå att för att vi ska kunna ha en så bra relation som möjligt längre fram, så är det mycket bättre att jag går fram och är så ärlig som jag kan vara gentemot den här personen då, som inte har blivit invald i styrelsen. För det sista jag vill, som sagt, det är att någon ska hamna utanför på något sätt.
Men Stefan, vad är dina hjärtefrågor då? Vad är det du vill göra i styrelsen för Stockholms Basketbollförbund? Jag ska säga det förresten, jag roade mig med att kolla lite grann som hastigast på Stockholms Basketbollförbund. De konstaterar ju då att i Sverige finns det 50 000 unika licensierade basketspelare. Och de
i Stockholm då?
Jag tror att det är hälften i Stockholm.
Okej, okay.
Så det är alltså ungefär 50 000 i Sverige och 25 000 av dem finns i Stockholm. Så det är ju... det här är ett stort förbund. Det är många som spelar basket. Det kommer ju därmed ett visst ansvar att sitta i styrelsen och bidra till så goda liksom, förhållanden som möjligt för de här spelarna och ledarna i Stockholm. Med omnej då, ska jag säga. Så det är ju inte bara Stockholms stad utan ytterligare ett antal kommuner i regionen.
Ja. Och ordförande Klara Lind, hon visade ju den siffran på årsmötet också. Och när jag ser siffran 50 000 så känner jag en enorm plikt gentemot dessa människor. För och det är inte liksom bara de 50 000 licensierade spelarna. Det är deras familjer, det är deras syskon, det är deras vänner, det är alla ledare ute i föreningarna, alla tränare ute i föreningarna, alla ideellt engagerade personer ute i föreningarna, alla domare där ute, alla som sitter i säcket, alltså precis varenda människa som är engagerad i Basket Sverige, det är dem jag brinner för. För det skjuts mer än vad det har gjorts på länge, kanske till och med mer än någonsin. Det sprängs mer än vad det har gjorts på länge, kanske mer än någonsin. Och då tänker jag att vi som idrottsrörelse också, som en del av civilsamhället, behöver ta ansvar. Jag är mer än gärna med och bidrar med det jag kan för att alla barn, ungdomar och unga vuxna ska få, inte ens en, jag pratar inte om att de ska få ett fantastiskt, jag önskar ju såklart att varenda människa på den här jorden har ett fantastiskt liv, men sen så fattar ju jag att det också är omöjligt, men att de ska få en sån dräglig liksom fritid och vardag som möjligt. Och då behöver vi ta ansvar. Jag är redo att ta ansvar. Jag är redo att vara där. Och det är därför jag också, när Jimmy Blomqvist Larsson från Akropol ringer mig, också tackar ja till det här. För han frågar ju mig av en anledning, och jag vet att jag kan tacka ja till det, för att jag vet vad jag själv går för, vad jag själv brinner för och vad jag vill.
Men jag har en fråga, Stefan. Jag har en fråga. Hur fixar du det här? Alltså, om du inte var... Alltså, hur gick det här till? Det känns fan som en jävla comeback. Det är som att ligga under med 27 i fjärde perioden. Eller rättare sagt, var 12:e spelaren i ett lag som ligger under med 27 inför sista perioden. Och sen bara, okej, hoppa in du. Och så gör du själv typ en run på 34-3 och så vinner man typ. Alltså, hur fan gick det här till?
Ja, det är lite som det där memen, I thought it had us in the first half, not gonna lie. Alltså, du vet, och speciellt när man får höra på mötet att Patrick då från Skuru kommer att vara kvar. Men helt ärligt, Nick, du har känt mig tillräckligt länge. Du vet att jag är en social människa. Du vet att jag har tentaklerna ute precis överallt. På det då så har jag varit engagerad politiskt. Jag jobbar med politik. Det är inte svårt för mig att lyfta luren och ringa personerna. Så om vi ska snacka liksom om spelet bakom, så får jag också ge en shoutout till två av mina kollegor som också hälsar i ett sms till mig att man aldrig någonsin ska underskatta SSU-are från 90-talet. Och att inom citationstecken.
Politikbänken.
Exakt, och att inom citationstecken kuppa in folk på årsmöten, och de som känner till den historien och hur stökigt det kan ha varit i SSU under 90-talet, de vet, vi behöver inte gå in närmare på det. Men i det stora hela så räcker det med att man lyfter luren, förklarar sin intention. Det var ju personer på det här årsmötet som också kom, som jag aldrig någonsin hade pratat med. Men efter samtalet med dem så köpte de det. Och jag menar så här, det här handlar ju inte om att jag på något sätt ska övertala någon att lägga sin röst på mig istället för på någon annan. Utan det handlar väl snarare om att jag brinner för det här, jag är så här. Sen räcker det många gånger också med att bara googla mig. Förlåt, det låter kanske lite pretentiöst, men det räcker också många gånger med att man googlar mig eller frågar andra människor i basket-Sverige för att fatta att så här, har inte du varit engagerad eller spelat i Djurgården, så har du 9,9 gånger av 10 haft en fantastisk tid med mig. Om vi ska vara ärliga, du kan fråga...
Good old Stefan. Good old Stefan.
Ja, men alltså så här...
Måste älka det.
Ja, men och det handlar inte ens om att jag på något sätt ska försöka förstora mig själv, men på samma sätt som jag förväntar mig att människor jag jobbar med ger mig 100%, så kommer jag ge dem minst lika mycket tillbaka, för det är sån jag är som människa. Jag menar, hur skönt och inte, och nice har inte vi haft det när vi gjorde bänken tillsammans?
Det har varit helt fantastiskt. Jag måste säga, jag tycker det är jävligt kul. Vi sa ju en gång i tiden att det borde vara vi som blev GS, alla fem samtidigt.
Exakt, hydran. Hydran är tillbaka.
Nu är i alla fall en del av hydran inne i etablissemanget och ska äta upp det inifrån.
Nej, så men med det sagt i alla fall så här... jag är beredd att ta kulor för mina kollegor, och jag förväntar mig exakt samma sak tillbaka, för det är bara när våra intentioner är goda, vår vilja är stark och vi har hjärtat på rätt plats som vi faktiskt kan uträtta något tillsammans. Det hade vi Gnaget, det hade vi Bänkvärmarna, och det hoppas jag också att vi kommer att ta i Stockholms Basketdistriktsförbund, för det enda jag vill, det är att det här ska bli så bra som möjligt. Det är det absolut enda jag vill.
Det är ju faktiskt ganska precis vad vi vill också. Stefan, vi vet ju här, jag och Nick, att du har ju ett och annat att ägna kvällen åt än att prata i Bänkvärmarna. Vi kommer säkert att kalla tillbaka dig till bänken och sätta dig som gäst och berätta vad som pågår i Stockholm. För det är ju onekligen så att det är här det finns 25 000 spelare. Det är här det finns i teorin, om man skulle kunna få ihop det, till exempel alltså tänkbar publik till elitlag. Det här kan utvecklas ytterligare kommande landslagsspelare. Det här folk kan bara ha otroligt roligt med att spela och leva och vara med i basketen. Så tills vidare, Stefan, ha det bra, så hörs vi.
Tack så jättemycket, gubbar. Kul att vara här.
Ja,
ha det bra.
Nick, ska vi gå över till det som kanske... Oberoende av att vi som sagt vet nu vilka lag som ska mötas i slutspelet, och det var en inte alls ointressant slutomgång i SBL här, så kanske vi ska prata först om den här, ja, det som vi har hört nu då, utökningen av SBL här som möjligen planeras att bli av. Vad säger du om den?
Det finns många olika perspektiv på det här, Henrik Hullström. Många olika perspektiv. Jag känner nummer ett att kul med en förändring, för vägen...
Kanske ska berätta lite grann om förändringen som vi tror att, eller i alla fall som du pratas om innan vi säger... Ska du dra det kanske? Vad blir förändringen?
Jo, så är det. Från och med säsongen 2025-26 så blir det 14 lag som spelar i SBL. Och då är det 14 som gäller. Inget mer av, vi får se hur många som anmäler sig och så, utan man ska fylla i 14 lag. Punkt slut. Man kommer ju, som det ser ut, sänka vissa kraven. Man kommer ju ha färre omgångar, 26 omgångar bara.
En hemma och en borta mot alla lag.
En hemma och en borta i grundserien. Det verkar som att klubbarna kommer bestämma sina egna speldagar i princip. Det som passar dem bäst. Man kommer till och med ha möjlighet att ha dubbelmöten. Låt oss säga att du är ett lag från, ska vi säga,
Skåne.
Eller Sundsvall, ja. Säger vi. Sundsvall vill spela mot Borås på fredag och mot Högsbo på lördag. Den möjligheten kommer finnas nu och så vidare. Allt för att det ska finnas en större liga och inte den här ligan med nio lag där två riskerar att kollapsa ekonomiskt. Så det är i korta drag det. Mindre pengar som behövs för att vara med. Större möjlighet att avancera upp. Och två lag åker ur. Två lag ska gå upp. Oavsett vad som händer.
Mm. Okej, nu då, de olika perspektiven. Hur tänker du?
Ja, men det finns ju det perspektivet där man kände att man var ju tvungen att göra något. Man var ju tvungen att göra något. It is what it is. Det funkade inte längre. Och man var ju... Ja, man ställde sig inför frågan, ska vi ens ha någon rimlig jävla framtid och något att se fram emot, eller ska vi fan lägga ner skiten? Vi kan inte ha 7 lag i ligan. Så man var tvungen att göra en förändring, och det kan uppskatta. Den här förändringen, jag har sagt det från början, jag gillar inte det här med 26 omgångar. Och inte nog med det, har jag fått reda på att det kommer bli 26 omgångar, men inte en senare start på säsongen, utan man kommer ju börja i september. Som det ser ut nu. Vilket gör att du har 13 hemmamatcher på typ... vad är det? 7 månader. Det är fan lite alltså. Om du vill bygga kontinuitet. Om du vill liksom... Som Norrköping, Borås, Luleå och Nässjö. Och Jämtland faktiskt. Gå plus på matcher. Det finns inte många tillfällen. Ingen perfekt lösning. Jag hade uppskattat om det... Där det kanske varit någon... lösning som jag hade gillat lite mer. Men samtidigt håll full respekt för att man gör den ändringen och i alla fall testar något nytt. Sen får vi se vad det landar i.
Alltså jag ser ju, det är ju som du säger, vi kan ju ta 7 lag. Det är ju, och det blir ju svårt det här att få till liksom ett lämpligt antal omgångar. Alltså ju fler lag man blir, höll jag på att säga. Samtidigt så vet jag ju också det att i alla fall tidigare så har det ju funnits ganska många coacher som har tyckt att man snarare spelat för många matcher. Alltså det vill säga att man hinner inte träna och då är det svårt att få till utveckling. Alltså att man... Träningen under säsong blir lidande, alltså just ur utvecklingssynpunkt. Därför att man ägnar egentligen mer tid åt att förbereda sig för nästa match. Och då kanske man förbereder sig för att utnyttja 6 eller 7 spelare. Och då är det svårt för spelare 8-12 eller 8-15 eller vilka man nu har i den här gruppen att få någon utveckling om man i praktiken har 1 eller 2 träningar i veckan som är bra och sen 2 träningar som är liksom förberedelse för match som kanske är lite för mycket just walkthrough. Där kan man ju se på olika sätt, men för mig är det trots allt, alltså det absolut viktigaste, det är ju, tror jag, att oberoende av så att säga din situation, oberoende av om du är Jämtland eller Norrköping och liksom har en tradition och har skaffat en ekonomi och har en organisation för att ha, alltså typ då de, för att ha ett bra lag och en bra ekonomi för att klara av att ha ett bra lag, eller om du är en nykomling, så måste ju de här lagen tillsammans bygga SPL här till någonting som blir bra. Och det är ju, alltså det är ju ett jobb, dels sportsligt förstås, men också ekonomiskt och alltså publikt, att man... Jag menar, en anledning till att det är svårt, till att det har varit svårt det här, det är ju faktiskt det att det är för många lag som inte är tillräckligt intressanta för sin publik. Och det är det klubbarna som kan göra någonting åt primärt, skulle jag vilja påstå. Det är inte Svenska Basketbollförbundet eller någon annan, utan det är de som är i klubbarna.
Oh, alltså, man är, hur som helst, man har ju kommit i alla fall till en punkt där man har känt att man måste underlätta för de här mindre klubbarna. Sen får vi se liksom, Sköldström. Vi får se vad Ockelbo, Högsbo, AIK, Malbas, om de kan komma upp och göra okej från sig. Men jag tycker det som är bäst här är att man kommer upp och faktiskt kanske inte känner att vi äventyrar klubbens ekonomi om allt går åt helvete. Det tycker jag är det viktigaste att ta fram här. För att vi har sett så många lag kollapsa. Alltså vi pratar Sundsvall Dragons, vi pratar Djurgården.
Det är många lag som har varit med i basketligan sedan man startade då det som hette basketligan 1992. Det är många lag som åkte ur och det är många föreningar som ju inte finns under det här namnet längre. Och har fört en tynande tillvaro. Liksom, så det håller jag med om. Men jag vill bara förtydliga att jag menar det att jag ser inte liksom att det är en enskild klubbs ansvar, utan det är ju just det här att, alltså precis som till exempel i NBA, så måste man ju faktiskt inse att okej, nu är vi 14 lag i SPL här. Vi har inte bara ett ansvar för vår förening, utan vi har också ett ansvar för serien och ligan i sin helhet. Vad kan vi göra för att bidra till den här ligan? Vad gör vi för att bidra till att det här blir en så intressant liga som möjligt för så många som möjligt? Alltså jag ser ju stora, eller jag tycker i alla fall, jag hoppas att klubbarna ser stora möjligheter till att måste alla som ser framför sig att de skulle vilja spela basket på typ elitnivå några år till, måste de flytta utomlands? Eller kan vi skapa en miljö som gör det intressant för dem att spela i spel här? Det är ju en sån sak som jag tycker att om du har 14 lag så alltså då finns det ju helt enkelt fler platser, och förhoppningsvis så är det ju då klubbar som kan skapa en miljö, bidra till att skapa en miljö som gör att det är attraktivt för spelare att gå dit och kanske spela där istället för att, ja, söka sig utomlands till high school eller college i USA, eller då en proffsungdomsorganisation i något annat land.
Nej, så är det, men tror du att vi kommer se en förändring där? För jag vet att det är flera som har sagt, men nu blir det bra, för nu kommer klubbarna från storstäderna att finnas med i ligan. Det finns ingen garanti på. Jag tycker inte det.
Nej, det gör det inte.
Absolut inte. Till och med, jag skulle våga påstå att det är inte någon garanti alls. Högsbo har redan anmält sig jättebra. Vi vet ju att vi har Malbas med både Wohlert som klubbdirektör och Jocke Kjellman som sportchef. De kommer så småningom vilja gå upp. Det är jag ganska säker på. Men sen, vad har vi i Stockholm? AIK är, jag tror att AIK inte vill upp. Alltså, de vill bygga vidare. Jag tror inte de är så sugna på att gå upp egentligen alls. Men vad har vi mer? Är det Alvik? Vad är det för klubb? Är det Friska Frysen tillbaka? Jag vet inte. Jag vet inte om vi kommer nu helt plötsligt att se storklubbar, storstädernas klubbar komma tillbaka. Det är jag inte alls säker på. Jag är mer optimistisk när det gäller klubbar som Ockelbo exempelvis, förstår du? Det
är sådana där ställen. Jag förstår precis vad du menar, men någonstans är det ju ändå så att återigen då, 25 000 av de 50 000 aktiva kommer idag från Stockholmsområdet. I Superettan så har vi Högsbo leder, sen kommer AIK, Huddinge, Fryshuset, Stockholmslag, alltså Stockholmsregionen i alla fall. Mm. Femma är Vätterbygden från Jönköping, sexa Tureberg, Stockholm, 10 Djurgården, Stockholm, 13 Norrort, Stockholm. Ja, ni hör ju själva, det är ganska många Stockholmslag i Superettan. Och jag tycker att spelar man i Superettan så är det ju i alla fall inte fel att inse att ja, men, kommer vi ett eller två i serien när man ska gå upp, då går vi upp.
Mm.
Och då och det är det jag menar, då är det ju upp till så att säga den här. Jag fattar också att AIK kanske inte tycker att de är redo idag, eller Tureberg, eller Norrort, eller Fryshuset, eller vad det nu är för någonting. Men om ekonomin blir något lite enklare att lösa, man som sagt kanske kan skapa just den här miljön som gör att det är intressant för unga spelare att vara med. Man kanske kan skapa en organisation som kan skapa en ekonomi som kan dra publik. Så varför skulle man inte liksom vilja gå upp och spela i spel här om man har alla förutsättningar som finns för att klara av det? Det är det jag hoppas att man klarar av att bygga. Att det är fler som vill vara med och tävla på högsta nivå och bidra till att skapa de miljöer som gör det möjligt för spelare att utvecklas för att klara av att spela på högsta nivån.
Ja, det ska bli i alla fall otroligt spännande att se. För jag kan tänka mig att vissa klubbar kanske kommer topp 4 och trots de här mindre kraven kanske känner jag är inte så säker på det här. Vadå, ska de då tvingas gå upp? Det blir väldigt kul att se och observera.
Grejen är ju faktiskt så här, ska man vara helt ärlig, så alltså, det är ju inte så länge sedan det var så här i vilken, alltså, vilken stor bollsport du vill i Sverige. Så ja, men, om du kommer på uppflyttningsplats så är det ju bara att gå upp.
Ja.
Alltså, jag vet inte om man kan kalla det att tvingas. Om du anmäler ditt lag till att spela i Superettan här, så vet ju du på förhand, det här är det som gäller. Om vi kommer ett eller två så går vi upp. Om vi kommer sist eller näst sist så åker vi ur. Alltså,
kommer vi se nu de här första åren när ligan ska fyllas upp med fem nya lag, kommer vi se lag lägga sig liksom och bara försöka bli sexa? Alltså, jag hoppas inte det, jag tror inte det kommer hända, men samtidigt ingenting skulle förvåna mig liksom.
Det är ju det jag menar lite grann, det här med att man faktiskt har, alltså att man har inte bara ett ansvar för sin egen förening, man har också ett ansvar mot den här serien som man spelar i, den serien som man eventuellt går upp till eller den serien man åker ur till. Precis. Där man ju har ett ansvar mot alla andra klubbar och egentligen i förlängningen faktiskt de som är intresserade av basket överhuvudtaget.
Japp.
Slutspelet då, det kvartsfinalerna började spelas bästa fem och det blev ju som, ja, ungefär som vi trodde. Det blir Norrköping mot Köping, Luleå mot Nässjö, Jämtland mot Uppsala och Borås mot Södertälje. Kvartsfinaler brukar ju sluta med att de som kom 1-4 slår de som är 5-8.
Jag säger så här. I år ser det blekt ut för 5-8. Vi har inte fått många indikationer på att de klarar av att slå topp 4. Det har faktiskt funnits en otroligt tydligt topp 4 och så bara om 5. Det har varit så. Och Södertälje var med och bildade en topp 5 i början av säsongen. Men efter skadeproblem och Anthony Durham som lämnade så har man inte varit bra. Även fast man har lyft sig nu lite på slutet. Så jag frågade faktiskt på Facebook igår. Vilken serie är störst sannolikhet att det går långt? Många tycker Nässjö mot Luleå. Jag ser inte det. Jag tror att Luleå kommer damma av Nässjö med 3-0. Jag tror att man tittar lite för mycket på de här matcherna från början av säsongen och de här två cupmatcherna när Nässjö faktiskt gjorde det svårt för Luleå. Jag ser inte hur Nässjö tar en match där. Jag ser 3-0. Vi får se om jag rätt eller om jag fel. Men ja, nej, det är ser blekt ut, men jag blir gärna motbevisad, det vet ni. För blir jag motbevisad så innebär det att vi kommer att få riktigt bra serie eller serier. Vilket är något alla vi skulle vilja se och uppskatta. Men som sagt, jag tror att semifinalerna blir otroliga bangers. Men fram till det så blir det tufft.
Precis. Och semifinalerna och finalen spelas i bäst av 7 också. Så,
yep.
Ja. Men vi återkommer till SPL här när det är dags för slutspel och det har kommit igång, det vill säga nästa vecka. Nu till sent in i avsnittet så går vi till det som ju faktiskt är vår kärnverksamhet, nämligen NBA. Det pågår ju ganska intressanta race faktiskt. Alltså där måste man ju säga att det här LeBron hade fel när han sa att den som kom på play-in borde få sparken. Och det tycker jag nog själv att han hade, givet att Lakers är på väg till, kommer med största sannolikhet att hamna i play-in igen. Men alltså i West så har det ju nu en kamp mellan att komma 4-5, vilket ju ger hemmaplansfördel i första slutspelsomgången. Pelicans har tagit sig upp i princip nästan till Clippers nivå, 5-4. Dallas, Sacramento och Phoenix har ju en rätt fet duell att utkämpa om plats 6-7-8. I teorin skulle ju Lakers kunna göra ett jätteryck och liksom ta sig upp på det här, i alla fall komma 7-8 förmodligen. 6 tror jag blir svårt för de är matcher efter och liksom man ska igenom alla möjliga lag och sådär. Golden State Warriors har plötsligt fått Houston Rockets flåsande i nacken. När vi spelar in det här har Golden State 37 vunnit, 37 förlorade och Houston Rockets 36-35. För övrigt just det Rockets som ni skrattade åt mig, som jag trodde lite på inför säsong. Vad säger vi om Houston Rockets om vi börjar bakifrån, Nick? Kan de ta Golden State Warriors? Du skulle ju bli överlycklig då förstås, eller tycker du att det är roligare att de åker i play-in?
Alltså, nej, jag vill gärna se Golden State inte nå slutspel. Men det jag tänker på är att det där med att de har spelat så bra sen Alperen Sengun skadade sig. Det där skulle kunna vara något med röd flagga. Nu är det så att sample sizen är trots allt väldigt liten. 11-12 matcher, visst, är inte jättelite egentligen. Men samtidigt så tycker jag det är lite konstigt. För någonstans hade de ju den här fina starten. Sen efter det har det varit ett lag som har varit precis under 500. Och det är det de har varit. Sen han skadade sig så har både Jabari Parker och framförallt Jalen Green spelat mycket bättre. Och jag vet inte. Det kanske inte är så jävla lätt
Jabari
att spela
Smith,
sitt anfall.
Junior.
Jabari Smith, förlåt.
Jabari Parker.
Förlåt, Jabari Smith. Men det kanske inte är så jävla lätt att spela sitt anfall genom en center. Liksom. För även fast Alperen Sengun har gjort det väldigt bra, så är det så att om du spelar genom en center så spelar du på ett sätt som de flesta spelarna inte är vana vid. Så framförallt om du är uppfostrad i USA.
Ja, men alltså, jag tror ju dessutom så, det är ju som du säger, han har ju varit lite grann han och Fred VanVleet, point guarden, har ju varit lite grann liksom offensiva hubbar. Det är de som har mycket boll, och Şengün har ju varit otroligt bra. Han snittar ju 21-9-5, alltså 5 assist. Han är ju en liksom en skicklig passningsspelare. Det finns ju en anledning till att man pratar om honom som någon slags Jokic light liksom så. Men alltså jag har sett lite just nu på sistone, och framförallt det som är roligt att se, det är ju liksom vilken frenesi och vilken fart och vilken, alltså vilket jobb de gör i försvar. Alltså de släpper ju liksom aldrig på gasen, utan, och det här då när de har Jabari Smith som får spela center då, han är ju typ 6'10, 6'11, men kan ju gå ut, alltså han kan ju skjuta bollen utifrån, han är ju klart funktionell trepoängsskytt, skjuter 36%, det är ju inte som man dör, men du måste ju i princip måste ju respektera honom. Och sen så har ju Jalen Green har ju mer eller mindre exploderat här på sistone. Hans senaste matcher är ju ja, senaste 5 matcherna 27 41 26 42 26, och han skjuter ju alltså med väldigt väldigt bra procent i de här matcherna, i alla matcherna utom den som var häromdagen då de slog Portland. Då hade han en rätt skraltig procent, men i övrigt så har ju procenten varit bra.
Ja,
han har ju tagit ett kliv liksom.
Han har tagit ett kliv, och Houston verkar vara spännande. Som du sa, Sjöström, alltså, du måste hylla dig själv lite mer. Början av säsongen, jag minns det också.
Jag skulle vinna plus 30 matcher. Nu har de redan vunnit 36 och det är 11 kvar.
Sen ska jag säga till dig, det är nog din go-to-träff, för att du har inte... du har haft många fel på den, ska du veta. Men vi får sammanfatta i slutet av grundserien.
Det är klart att det är efter det. Det har vi alla.
Jag tror att jag är nöjd med mina procent. Jag var exempelvis väldigt på Charlotte under 30 vinster, medan ni pratade om att nu slår de igenom. Men vi får se. Jag var även på Sacramento över 45 vinster. Du kommer lösa det.
Men det var du ju inte ensam om. Det tror jag att vi var flera som var på just den i och för sig. Men vi kan väl konstatera att det har inte varit så här. Det har inte varit lätt att gambla på NBA den här säsongen, till glädje för alla bettingföretag. Alltså, bara ta en sån här grej. Anthony Davis, vad kallade man honom för förra året? Street clothes. Det vill säga, han bara skadar sig hela tiden. I år, han är ju liksom i toppen på mest spelade minuter i ligan. Han leder ju inte liksom, men han är ju där uppe. Det är rätt intressant faktiskt, hur saker och ting har förändrats. Och du har ju dessutom vidhållit stenhårt, vi kommer till dem senare, att Dallas Mavericks är en bluff. Vi återkommer till det.
Yes.
Ja, men som sagt, tror du att Houston tar Golden State? Golden State tog en bra vinst när vi spelade in det här, och så det var alltså natten som gick, så slog ju de Miami Heat, som ju strugglar lite grann i East, och sen så då så vann ju faktiskt då Dallas Mavericks övertygande mot, inte bara övertygande, de krossade Sacramento. Gissa var det bara ett hopp, ursäkta att jag hoppar fram och tillbaka, men gissa var Anthony Davis är i spelade minuter den här säsongen.
Jag såg någon statistik nyligen, men jag vet inte. Jag vet bara att han har spelat 96 av senaste 100 matcher, den är sjuk alltså.
Han är alltså 5 i minuter i ligan i år.
Det är faktiskt helt sinnessjukt. DeMar DeRozan,
DeMantas Sabonis, Mikael Bridges, Kobe White, och sen kommer Anthony Davis. Den som är sexa kommer förmodligen att chocka dig ungefär lika mycket. Kevin Durant.
Det är fan jävligt konstigt. Men samtidigt, vet du vad det är tecken på? Det är tecken på att vi måste acceptera att hantera skador. Det idag är något helt annat. Alltså du vet, Sjöström, jag blir inte förvånad. Jag sa det en gång i tiden, och då sa du till mig, du är helt ute och cyklar. Kevin Durant skulle kunna komma i kapp Kareem. Kevin Durant skulle kunna komma i kapp. Hur fan kan efter 2 stora skador spela så många minuter och inte gå helt sönder? Alltså, hade tänkt dig för 15 år sedan, året är 2008. Tänk att en 36-åring efter 2 stora operationer spelar så där många minuter. Alltså man hade tänkt, ja, men han är ju redo att begravas direkt. Mm. Fatta vad det har gått framåt alltså.
Samtidigt så kan man väl konstatera att han har haft ett antal säsonger då han inte har spelat. Och nu har vi då, alltså, till exempel då, för att ta två stycken som har varit mycket skadade de senaste åren, Paul George och Kawhi, de har också spelat. Det finns ju en viss grad av slump. Det finns ju de som tål det här år ut och år in. LeBron är ju ett väldigt bra exempel på det. Och det finns ju även andra. Men det finns ju de som tål det ibland och ibland inte gör det. Men vi får väl se. Som sagt, det är intressant att Anthony Davis är femma och Kevin Durant är sexa i spelade minuter. Vi får väl också se om det här kommer att kosta dem i slutspelet. Att det liksom blir... Anthony Davis spelade 51 minuter i natt när de spelade double overtime mot Bucks. En match som de för övrigt vann. Men jag såg Dallas mot Sacramento i natt. Och det var ju en ruskigt viktig match, för de var ju lika i antal matcher vunna och förlorade. De var båda 2-42-29 och Sacramento ledde inbördes med 2-0 i matcher mot Dallas. Och nu spelade de då i natt hemma i Sacramento, och sen tror jag att det är, ja, de möter Dallas igen. Det är en så kallad baseballserie. Jag tror inte att det är liksom, det är inte en back-to-back så, utan det är någon dag däremellan. Men om Sacramento vinner, då går de ju upp på samma antal vinster som Dallas, och då har de ju säkrast inbördes. Så det är ju, alltså både den matchen och den matchen som var i natt var ju otroligt viktiga. Och Dallas tog då, de är nu 9-1 på de senaste 10. Det här är laget som du kallar bluff. Börjar du fundera på andra åsikter eller står du kvar vid det?
Ingenting har förändrats. Jag har varnat folk att inte gå på bluffen. Det kommer inte hända, gott folk. Det kommer inte hända. De kommer inte nå conference finals. Liksom.
Men skulle du vilja möta Dallas i första rundan?
Absolut inte. Absolut inte. Fan, man vill inte möta Luka Doncic någon gång. Så. Eller jo, man vill möta det om man direkt kan ta en stor ledning. För då kommer han bitcha och klaga på alla. men annars vill du absolut inte möta honom. Alltså, de har ju en jävla firepower på guardpositionen. Men jag försöker förklara för folk. Det där heliocentriska. It's not gonna happen. Det kommer inte funka. Vi såg Houston 2018 med James Harden faktiskt utan Chris Paul sista två matcher. Var typ mest sensationella choken från trepoängslinjen ifrån att ta sig till final. Jag säger det en gång till. Heliocentrisk, not working. Det funkar inte i slutspelet.
Alltså det blir ju det är ju heliocentriskt på två spelare i och för sig numera. Alltså jag såg ju Dallas i natt. Jag såg Dallas slå Denver för inte så länge sedan när Kyrie hängde den här vänsterhandshucken från straffkast ur balans. Alltså det är ett av de sjukaste skott jag någonsin sett. Samtidigt, är det någon som kan sätta ett sånt här skott så är det Kyrie. Men det jag tycker är faktiskt intressant, det är att Dallas har, alltså det är ju förstås så att det är Luka och Kyrie som bär väldigt mycket av laget och som bär dem offensivt. Men alltså, nu har de ju då helt plötsligt storlek med, när de har då Danny Gafford som de tradade till sig, som ju har funkat otroligt bra för dem. Han leder ju NBA i skottprocent. Han missar ju liksom helt enkelt inte. Det är ju liksom, han skjuter 78%. Att det bara är lobbar, liksom att det i princip bara är dunkar på lobbar, det spelar ju liksom ingen roll. Och dessutom spelar han relativt vettigt försvar. Derek Lively har ju bra händer och snittar inte riktigt lika många poäng. Men även han har ju en sinnessjuk procent, och det beror ju på just det här att han rullar mot korgen och får lobbar och dunkar. Men faktum är att det var länge sedan jag såg någon ge Nikola Jokic så mycket problem som Derek Lively och Daniel Gafford lyckades med. Särskilt då när de kan spela både PJ Washington och Maxi Kleber som fyror. Då har ju faktiskt helt plötsligt Dallas lite size. Så jag tror kanske inte heller att de går till konferensfinal i och för sig, men alltså jag skulle absolut inte vilja möta dem i ett slutspel. Jag möter nog hellre Phoenix Suns faktiskt.
Okej, men i en serie mellan Dallas och Phoenix, vem vinner?
Jag tror faktiskt att Dallas vinner. Jag tror att Phoenix får svårt att spela försvar på Dallas. svårare än vad Dallas får att spela på Phoenix.
Jag tänkte precis säga, det kommer inte vara lätt för Dallas att hålla Durant, Booker och Grayson Allen som skjuter 90% från tre liksom, och Bradley Beal vid sidan om.
Ja, men alltså, jag antar att du noterade att Phoenix lyckades torska mot San Antonio utan Wembanyama häromkvällen.
Det är grundserie. Flip the switch. De löser det i slutet. Alltså, jag har alltid varit hög på Phoenix Suns. Jag har varit hög. Jag tror att det finns tidal på material där. De har inte fått det funka. Det ser alla. Däremot så vill jag påstå att det finns otroligt med firepower. Framförallt om Nurkic och Grayson Allen kan fortsätta ge dem något. Jag skulle... Ja. Jag vet inte. I don't know.
Det som, alltså, man måste ju ändå säga det att, alltså, till att börja med så ska ju Phoenix gå till slutspel. Det är ju...
Men skärpning nu för fan.
Ja, men varför det? De är 8 i dagsläget, de har 42-30. De kommer med, de har svårast schema kvar av de här lagen som liksom slåss om det här. De har faktiskt svårast schema kvar i hela NBA. De har inga gratisvinster, utan de ska möta Nuggets, Oklahoma, Timberwolves, Clippers, Cavaliers och Pelicans. Det är deras motståndare som de har kvar. 2 mot Timberwolves, 2 mot Clippers och 2 mot Pelicans. Det är det de har kvar. Dallas har faktiskt matcher kvar mot Pistons, Hornets och Raptors. Det är 3 vinster. Eller hur?
Ja.
Och Sacramento har ju ett lite knepigare schema då, men de har också ett tufft schema. Men de har matcher mot Nets, Portland och Utah Jazz. Det är 3 vinster. Phoenix kommer ju förstås att vinna matcher på de här 10 matcherna de har kvar. Men de har ju ingen match som man bara går in i och säger, den här vinner vi. Det har de inte.
De löser det. Oroa dig inte, du kommer se Phoenix anspela i slutspelet. Oroa dig inte.
Tror du att de klarar av att bli sexa? Jag är för övrigt inte orolig för Phoenix Suns överhuvudtaget. Det är inget lag jag liksom lever eller dör med, om man säger så. Tror du att de löser att komma sexa?
Nej, men kanske sjua och lösa play-in.
Mm. Jo, det lär ju vara den väg de går. Kommer man 7-8 så har man ju fördelen att de får 2 chanser. Alltså, men play-in kan ju bli det kan ju bli rätt spännande ändå. Alltså, det är ju inte självklart att de slår till exempel Lakers om de nu skulle råka torska mot Dallas eller Sacramento i första play-in-matchen. Säg att de får den hemma eller liksom borta mot Sacramento, light the beam liksom. Jaja, det kommer hur som helst. Det är ruskigt spännande avslutning på NBA. I East är det ju liksom, där pågår ju också en kamp, men alltså Pacers har ju lite grann skaffat sig en fördel på att komma sexa före Miami Heat och Philadelphia 76ers. De är 1,5 match före dem. De har 41-32 och Heat och Sixers har 39-33. Och Sixers har ju rasat ihop sen de tappade Joel Embiid. Det pratas fortfarande om att han ska komma tillbaka. De har ett enkelt schema. Miami har ett ännu enklare schema. Och Indiana har ett lite knepigare schema. Men Indiana har också ett antal matcher som man får säga att de har goda chanser att vinna och skaffat sitt litet försprång. Och så vet vi ju inte när Joel Embiid kommer tillbaka. Så den... East är ju spännande så också. Och sen är det ju intressant faktiskt att se liksom vilka blir 3, 4, 5. Nu ser det ut som Bucks löser, eller vad säger du? Även om de torskade mot Lakers i natt.
Ja, det var ju konstigt tors, för de ledde med 20. Doc Rivers, baby. Doc Rivers. kanske inte bästa coachen om du ledde med 20 i fjärde.
Dame 9 och 29 från golvet vill du tala lite mindre högt om.
Ja, nej, men alltså Dame hade dålig match, men... Nej, Milwaukee ser bra ut. Alltså, vi har sagt det från början av säsongen. Underskatta inte ett lag som har de här grabbarna. Så visst, dålig match mot...
De lär ju lösa
Lakers, med kurvan pekar ju uppåt ganska dramatiskt just nu, tycker jag.
De är ändå bara 5-5 på sina senaste 10. Men ja, ändå på så jag delar den känslan.
Okej. Japp.
Så... Och dina älskade Cavaliers i 3 på 44-28 skulle gärna stanna kvar där för att slippa möta Knicks en gång till i första rundan.
Så är det, men nu kommer Donovan Mitchell tillbaka så vi får se. Jag vill se, alltså det där laget är så jävla konstigt. Man vet inte vad man har då, Sköldström. Man vet inte om man ska hoppas eller om man ska inte hoppas. Jag har ingen aning. Jag tror inte de vet vad deras tak är, typ.
Nej, alltså jag får mig att det är så här att de var ju 17-1 ett tag på 18 matcher och sen dess så tror jag att de är 9-12.
Jävlar alltså.
Alltså sen den, och då ska man ju veta det. Alltså Donovan Mitchell har ju missat en bunt matcher. Även Mobley har varit ut och in. Garland har missat någon match. Max Strus är borta. Alltså när de gick 17-1 så fick de ju ihop det till stor del utan Evan Mobley och Darius Garland. Då fick de ju liksom en identitet och så hade de ett ganska snällt schema. Och så plötsligt började de spela med en otrolig fart och bara en center och skyttar överallt. Alltså det som väl är Cavs fördel när de går in i slutspelet, om de går in i det hela, det är ju att de kan spela på ett antal olika sätt. Det intressanta är att jag hörde idag, jag minns inte de exakta siffrorna, men när Cavaliers har Mitchell, Garland, Mobley och Allen på golvet så är de typ plus 5 per 100 possessions. Om du har Garland och Allen på golvet så är de tydligt mer plus än så. Om du har Garland och Mobley på golvet så är de tydligt mer plus på så. Så de har ju liksom skaffat sig lite olika identiteter som fungerar. Alltså att de helt enkelt, alltså ja, men de kan ju spela de här tillsammans, men de är alltså nästan ännu bättre när någon av de här två duorna vilar. Vilket gör att de inte behöver oroa sig för bänkminuter. Det är ju ganska positivt ändå. Har du någonting mer som du vill damma av, Nick, på NBA? Jag har en sak kvar som jag vill ta upp som är bland det sjukaste jag hört.
Men alltså, det är... Jag har just funderat lite på det här om Clippers, men orkar vi prata om Los Angeles Clippers just varje avsnitt? Nej, det gör vi nog inte.
Russell Westbrook är snart tillbaka, han löser. Eller han är väl till
han
och med
löser,
redan tillbaka.
Han löser. Nej, men vad heter det? Jag vill bara säga att vi har kommit till en punkt där det är undvikligt att Minnesota måste bli av med Karl Anthony Towns. Och jag skulle till och med påstå att de är helt dumma i huvudet om de inte hittar en trade den sommaren. För att många kanske trodde att det skulle komma ett ras från Minnesota efter den skada. Men det har inte alls kommit. Och någonstans låter det rimligt. Varför skulle inte Naz Reid kunna spela tillsammans med Gobert på ett sätt som liknar det Karl Anthony Towns gör? Lyssna på mig, Minnesota Timberwolves. Om du lyssnar på bänken... Jag är väl Karl Anthony Towns apologet så, men han måste bort och så ta in lite pusselbitar istället för att tiden är inne. Det är dags för skilsmässan.
Intressant. Jag kan notera då att de är 7-3 nu de senaste 10. Jag kommer inte ihåg hur många av matcherna som Karl Anthony Towns har missat just. Men alltså jag hör ju fler och fler ändå prata om det här att alltså de behöver honom i ett slutspel. Jag är ju ingen Karl Anthony Towns.
Har de inte sett Karl Anthony Towns spela i slutspelet?
Ja, nej, men jag hör dig, Nick. Det är inte det, men jag bara konstaterar att det finns, det är ju klart, alltså de har ju varit bra med Towns också. Alltså de har gjort en väldigt bra säsong faktiskt. De är 49-22 och 3 i West. Men de är 7-3 och det är ju mycket mera Anthony Edwards lag idag än vad det är Karl Anthony Towns. Och de spelar med en, jag såg dem här om kvällen, de spelar med kemi, de kämpar för varann. Och det kan ju mycket väl vara så att du är helt rätt i att de skulle ju faktiskt, och de kommer ju vara tvungna att göra något förmodligen, inte redan nästa säsong, men sen kommer de förmodligen att ha för mycket pengar helt enkelt. Eller alltså för hög lönelista för att de ska kunna fortsätta med det där. Men det är rätt kul ändå att det går så pass bra för dem faktiskt, måste jag säga, med Anthony Edwards och Rudy Goberts renaissance.
Ja, men så är det. De har ju inte dippat. De har inte haft en jättedipp den här säsongen. Det är starkt.
Mm. En sak till innan jag kör den absolut sjukaste. Tror vi ändå att det finns någon som kan rubba Boston i East från att gå till final?
Ja, det tror vi absolut. Vi har redan pratat om Milwaukee ju. Varför ställer du den frågan? Du vet ju att det finns ett tydligt svar. Vadå tror du att ingen kan rubba dem?
Alltså, om jag är ju ingen gambling man så, men alltså om mitt liv hängde på det och jag måste välja ett lag som går till final från East, då väljer jag ju faktiskt Boston Celtics. Det, och jag tänker inte särskilt länge på det heller.
Det är du, Sjöström, det är du.
Men säger okay, du Bucks? Säger du
Bucks? Jag säger så här, tar du Field eller Boston Celtics? Du måste ju, ditt liv hänger på det.
Alltså, tar du Field? Boston Celtics.
Okej,
okay. Jag tar Boston Celtics före alla andra och går till final i East. Jag tycker inte ens det finns någonting att diskutera.
Det finns massa att diskutera där.
Det finns mycket att diskutera. De är 57-15, Bucks är 46-26.
Låt oss säga att de... Ja, i och för sig, de undviker. Men vad fan, de skulle kunna möta Miami i round one.
Nej, det
är Miami och sen... Och sen vinnaren av New York Orlando, det är ingen tuff lätt serie där. Och sen typ Milwaukee, jag vet inte fan alltså, om jag skulle vara så där självsäker som du är.
Ja, men alltså, jag säger inte att jag är självsäker. Jag säger att om mitt liv hänger på det, så tycker jag att det är ett jävligt enkelt val att ta Boston faktiskt. Alltså, jag menar, för det är ju dessutom så, det finns ju en anledning till att Miami kanske får möta dem i första rundan. Och det är att Miami är ju helt skadeskjutet och har ju egentligen, alltså, Miami har inte spelat 5 matcher i rad som har varit bra den här säsongen. Men det vore ju onekligen roligt om de fick möta. Jag tycker det skulle vara roligt om de mötte Bucks också. Bucks saknar ju inte heller mardrömmar om Miami Heat, om man säger så.
Stämmer.
Så kan det bli. Men all right. Men det sista, nu ska jag blow your mind här. Jag hörde idag på en podd som pratade om Jonathan Isaac. Jonathan Isaac, antivaxaren som spelar i Orlando Magic. När han är på golvet så är Orlando plus 14 per 100 possessions. När Orlando spelar med Jonathan Isaac så släpper de in 100 poäng per 100 possessions. Sett till hela säsongen så är Minnesota bäst i NBA. Deras försvar släpper in 110 poäng per 100 possessions. Fattar du hur bra Jonathan Isaac är på att spela försvar?
Berätta för lyssnarna vad jag har sagt i 3 år. Vad jag har sagt i 3 år, om inte 4, om Jonathan Isaac och Malik Monk. Berätta.
Malik Monk kommer jag inte riktigt ihåg vad du har sagt.
Oh! Men du har sagt... Är du seriös? Oh my god, ja, nu jag blev jag besviken.
Jag vet ju att du är en Malik Monk.
Jag har sagt från början så här... Jag sa där när Jonathan Isaac och Malik Monk var ingenting. Jag sa, jag fattar inte varför de inte är sjukt bra att spela i NBA. För det är väldigt uppenbart när jag ser på dem att de är sjukt bra. Alltså de är äckligt bra. Men någonting klickar inte. Jag är så jävla glad att båda har visat att jag hade rätt.
Fast alltså, jag kan... att Isaac har varit sjukt bra, det har vi väl egentligen vetat. Det är ju bara det att han har varit skadad i typ 2,5 år. Liksom den ena knäskadan efter den andra. Det här är ju första säsongen på evigheter som man kan spela.
Jag vill bara flika in med en sak.
Okej, det är jävligt random.
Jag vill bara flika in med en sak. Nu ligger jag i soffan här. Min äster har lämnat. Jag är tillbaka. Jag vill minnas någonstans långt bak i mitt huvud så vill jag minnas att när Malik Monk var på tapeten så var Nick så här, alltså han har typ inte 2 hjärnceller som funkar.
Du var ju stekhet på Monk från början.
Ja,
du,
absolut, redan
du
i draften.
Du tyckte ju att han skulle gå typ 4 okay. i draften.
Det
eller
kan stämma.
Ja, jag älskar Malik Monk. Ja, jag älskar Malik Monk. Sen så har det inte funkat för honom och fine, alltså herregud. Man har ju haft fel, alltså fler än en gång. men han är sjukt atletisk. Han har en bra bössa, han kan spela jättebra försvar, men det är inte mycket som funkar i hjärnkontoret.
Han hade tyvärr en sjuk block i natt mot Dallas, det hjälpte inte dugg. Sen så är det väl förmodligen så att han är ju tydligen favorit som Sixth Man of the Year, trots allt.
Sixth Man of the Year!
Han är nice, alltså, han har handles, han har hela paketet. Liksom. Det är kul att se att han sätter ihop det till... jämn produktion, för att när man är så där talangfull som han och Isaac, det är bara hemskt om det inte löser sig liksom.
Vet du vad han gjorde, Nick?
Det har löst sig. Va?
Vet du vad Malik Monk gjorde, Nick?
Vad gjorde han?
Han bara poppade på.
Poppa på. Fast han, det har aldrig varit problemet för honom. Han har ju kanske poppat på lite för mycket. Han har inga problem med sitt självförtroende. Det har han inte.
Jag ska bara säga det här om Jonathan Isaac. Han spelar alltså 34 matcher 1920. Inte alls 2021. Inte alls 2022. Då var det alltså två korsband som gick under de åren. Och sen förra året spelade han 11 matcher. I år han spelar 49. Och han spelar ju väldigt få minuter. Men alltså, med honom och Jalen Suggs på banan så är ju Orlando omöjlig att göra poäng på. Faktiskt. Fast.
Ja. Det är... Och för oss som kanske inte tittar lika mycket på NBA nu. Hur går det för Jalen Suggs egentligen? För det här är ju också en spelare som jag var jävligt het på när det begav sig. Sen har jag fått käka upp det i efterhand.
Ja, men han är bra. Det luktade dock bast. Det såg riktigt illa ut. Han hade typ rookie år, den sköt typ 36% på golvet. Och du vet, det där klassiska, oh fuck. Han är varken en etta eller tvåa och han är inte effektiv typ. Men det har vänt. Det börjar se jävligt lovande ut.
Alltså, han är ju en av de bästa perimeterförsvararna i NBA. Och han skjuter i år 39,8% från tre på fem försök per match. Så he's got it going.
Ja, ni ser, jag har ju alltid haft rätt, det vet ni ju. Jag har alltid rätt, även när jag är fel så har jag banne mig rätt.
Ja, det är härligt att höra. Jag ska ge Nick och eller Stefan chansen att säga någonting till innan vi säger tack för idag.
Jag vill säga en sak innan Stefan avrundar. Kommer ni ihåg eran beef om, vad heter han, Atlanta-spelaren, centern, som Stefan gillade som fan?
Okongwu.
Kommer ni ihåg det där bråket ni hade om han är bra eller inte?
Jag kan inte minnas att jag inte har gillat Okongwu.
Kolla, så här var det. Vi pratade om Atlanta Hawks och sen pratade vi hur många riktiga dudes har Atlanta. Och så rabblade Stefan upp och så kom han till Okongwu och du bara nej. Minns du det, Stefan? Är det du minns?
Alltså, det är en svag klocka som ringer, men jag kan inte påstå att jag har 100% koll.
Helvete vad länge vi har gjort det här om ni inte kommer ihåg en sån grej. Det är fan skrämmande.
Jag har ju varit stenhög på Kong både hela förra året och den här säsongen.
Nej, just det. Jag tror det var en rookie år. Capula. Jag tror att det var en rookie år när de gick till conference finals. Jag tror det var det året.
Ja, det är möjligt.
Ja. Och du sa att han var en snubbe som liksom, han räknade som en dude i rotationen och Sjölström bara sköt ner det direkt. Va? Jag ska fan fråga Addis Johansson och Loisan om de minns. Vad fan, hur fan kan inte minnas det där?
Det här känns Loisan
lär inte minnas det.
Fast hon lyssnade ju. Hon har varit trogen lyssnare från början.
Ja.
Ni som lyssnar som minns, skriv till mig om ni minns det. Hubbe och alla de andra. Ja. Jag lovar er, de kommer minnas.
Vilken jävla grej.
Förmodligen, det är inte helt omöjligt att de gör. Det har varit många biffar att hantera genom åren. Men som sagt, hans rookieår, det var det året de gick till conference finals och hela Madison Square Garden stod och skrek fuck Trae Young utan att just ha någonting det. För det. Men den säsongen snittade Okongwu 12 minuter per match på 50 matcher och snittade 4,6 poäng och 3 returer. Så ja.
Det är
mycket möjligt att jag var låg på honom. Så kan det ha varit. Men jag har varit hög på honom två säsonger i rad. Han är inte helt fel. Honom.
Så ni ser. Jag har rätt igen.
Ja, som sagt, kom ihåg det. Bänken ljuger aldrig. Ha det bra. Vi hörs. Hej då.
Men ska inte Stefan få säga något?
Nej, för fan. Klart att inte Stefan ska få säga. Jo, säg någonting, Stefan. Bara ljug inte.
Nej, jag ska inte ljuga. Jag ska definitivt inte ljuga. Men jag tänker att det här blir lite som en mini-hot-tick som vi ändå har snackat om lite grann på Twitter. Men Nikola Jokic är en bättre passare än vad Magic Johnson var.
Fast du måste förklara sen också. Du sa att Magic hade varit typ barely above average passare.
Nej,
idag.
Nej, jag sa faktiskt att han är... Eller jag kanske skrev barely above average. Men över genomsnittet i en modern kontext. Och sen så ska vi också komma ihåg att i en modern kontext, alltså herregud, det finns många spelare idag, många genomsnittliga spelare idag som hade varit helt jävla fantastiska på Magic Johnsons tid. Och vi alla vet ju hur framförallt du resonerar, Nick, kring det här och när vi snackar om Jordan vs LeBron och hela den moden och att Jordan spelade mot bilmekaniker och målare
och rökare.
Rökare och fucking grottmänniskor här.
Det är inte mitt fel att Mark Eaton spelade som bilmekaniker, jobbade som bilmekaniker 2 år innan han började spela NBA. Det är inte mitt fel att John Starks packade påsar på ICA.
Ja, jag fattar det helt. Men Magic Johnson var innan det här. Så om Michael Jordan spelade mot fucking träsktroll och fabriksarbetare och cirkusfreaks och allt möjligt, då måste väl Magic Johnson typ ha spelat mot Jesus och hans liksom 12 lärjungar.
Lågstadieelever.
Lyssna. Ja. Magic, jag köper att du tycker att Magic Johnson game inte skulle translate till dagens på ett perfekt sätt. Men hans passningsförmåga, den är tidlös. Det kommer funka om 2000 år, det kommer funka om 5000 år om det finns NBA, det kommer funka om flera miljoner år. Jag kommer ihåg att jag hade en kanal hemma i Serbien som hette typ NBA Classics eller NBA History. Och Magic var inte bara highlights, jag svär på allt. Han såg varenda passning, det var skrämmande. Det var skrämmande, det är Nikola Jokic-nivån.
Ja, men jag tycker att Nikola Jokic är en bättre passare.
Vi säger så här, Nikola Jokic är en bättre passare. Ät oss på Twitter vad ni tycker om det. Jokic eller Magic, eller någon annan för den delen, kan ni få kasta in också. Det funkar.
Let's go baby.
Tack för idag, ha det bra. Vi hörs.
Ha det bra.
Ciao.
Benke ljuger aldrig.